Livets källa är som sagt dagens tema, och det som är lite fint att få vandra liksom genom kyrkåret är att vi liksom får följa Jesu verksamhet och hans liv. Och Derek hade ju förra gången fram den här skålen, han pratade om Jesu dop, och jag ville så gärna att den skulle stå kvar för att den ska påminna oss om just vattnet. Men idag så ska vi inte vara vid Jesu dop då, utan vi ska kasta oss in i, eller kasta oss in, kliva in i, besöka det här bröllopet i Kana. Och vi går till Johannes 2:1-11. Och jag läser i Bibel 2000. På tredje dagen hölls ett bröllop i Kana i Galileen, och Jesu mor var där. Jesus och hans lärjungar var också bjudna till bröllopet. Vinet tog slut och Jesu mor sa till honom: "De har inget vin." Jesus svarade: "Låt mig vara, kvinna. Min stund har inte kommit ännu." Hans mor sa till tjänarna: "Gör det han säger åt er." Där stod 6 stora stenkärl för vattnet till judarnas reningsceremonier. Vart och ett rymde omkring 100 liter. Och Jesus sa: "Fyll kärlen med vatten." Och de fyllde dem till bredden. Och sen sa han: "Ös upp och bär det till bröllopsvärden." Och det gjorde de. Värden smakade på vattnet som nu hade blivit vin. Eftersom han inte visste varifrån det kom, men det visste tjänarna som hade öst upp vattnet, ropade han på brudgummen och sa: "Alla andra bjuder först på det goda vinet och på det sämre när gästerna börjar bli berusade. Men du har sparat det goda vinet ända till nu." Så gjorde Jesus det första av sina tecknen. Det var i Kana i Galileen. Och han uppenbarade sin härlighet. Och hans lärjungar trodde på honom. Sedan gick han ner till Kapernaum tillsammans med sin mor och sina bröder och lärjungar, och där stannade de några dagar. Jesus, tack att vi får kliva in i ditt liv och läsa om dig. Jag ber att du ska tala in i våra tankar och i våra hjärtan, så att vi den här söndagen alla får något med oss, så vi kan fylla på vår skattkammare med ditt ord och vem du är. Amen. Dagens tema är alltså livets källa. Och så satte jag någon sån här liten fin efterrubrik. Det är kanske några uppmärksammat och några inte. Men jag skrev: livets källa som tämjer vattnet gör oss delaktiga. Men under veckans gång så har jag fyllt i ett litet ord som inte syns någonstans i text, men som jag säger nu: och förvandlar. Så det är liksom temat. Och nu ska ni få följa med hem till mig. En väldigt, väldigt vardaglig och enkel liten episod från vårat hem. Och man kan ju tycka att världen står i brand, och här trattar jag ner livet till en liten vardagshändelse. Men det är ju faktiskt så våra liv ser ut. Snälla, plocka ur diskmaskinen. Ett litet grymtande hörs. Kan du gå ut med soporna? Helt tyst. Mjölken är slut. Kan du gå och handla? Och så samlar jag ihop mina barn. Och så säger jag så här, och jag brukar verkligen göra det här, samla ihop dem. Och så säger jag: nu tar jag det här igen, en gång till. Vi är en familj. Vi lever tillsammans. Och därför gör vi också sakerna tillsammans. För jag lärde mig ganska tidigt i mitt föräldraskap, när jag gick på några sådana här utbildningar, att barn verkligen behöver uppmuntras till att vara delaktiga. Det gör liksom något med deras självkänsla och med deras identitet. Och det där är ju en allmän mänsklig princip, antar jag. Detta att vara delaktig och behövd. Och nu kan vi undra vad det här har med dagens text att göra. Men jag lägger den berättelsen i ett litet paket här. Så ska vi gå till dagens text igen, bröllopet i Kana. Den är läst och analyserad många gånger, både i kristna sammanhang men även i andra. Bland annat i de stora dagstidningarnas och på deras kultursidor, där man vrider och vänder lite på den här berättelsen och gör lite slutsatser och ibland gör sig lite lustiga. Och lite lustigt är det väl ändå. Varför i all sina dag inleder Jesus sin verksamhet med just den här förvandlingen? Det verkar ju nästan som att han inte är helt förberedd. När jag läser texten så känns det nästan lite som ett hoppsan. Och undret skulle kunna ses som ett publikfrieri. Det här undret är ju inte jättekontroversiellt. Det är liksom ingen som blir botad och han förlåter inte någon synder. Så kanske undret är en liten mjukstart. Så skulle man kunna se det. Och så är det ju då detta med Maria. Vi läser att Jesu mor var där. Hon klumpas inte ihop med lärjungarna utan hon får liksom en liten enskild mening. Jesu mor var där. Vad gör och säger hon egentligen till Jesus? Och vad blir konsekvenserna av hennes uppmaning? Det finns mycket man skulle kunna säga kring dagens tema och text, men jag vill verkligen stanna till vid den här scenen eller det här samtalet som utspelar sig mellan Maria och Jesus. Och så vill jag dra gummibandet väldigt, väldigt långt tillbaks. Kanske lite för långt, men jag vill verkligen göra det för att sedan släppa det så att det blir nära och ger oss någon form utav helhet. Så nu så drar vi gummibandet väldigt långt tillbaks. Vatten. Källa och vatten hänger ju väl ihop. Och så börjar min hjärna gå igång på detta med vatten och så läser jag Bibeln. Framför allt skapelseberättelserna, de två som finns i Moseböckerna. Och sen börjar jag läsa andra vetenskapliga artiklar. Och så hamnar jag framför senaste avsnittet av Vetenskapens värld. Som just behandlar detta med vatten. Och det verkar ju uppenbarligen så att vatten är något av det första som finns. I Mosebok läser vi: begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Jorden var öde och tom. Djupet, vi håller kvar det ordet lite, täcktes av mörker och en Guds vind svepte fram över vattnet. Men om vi tittar på ordet djupet så möter vi i hebreiskan redan där ett ord för vatten, teom. Och det verkar stå för någonting som är liksom mer än det här vattnet. Alltså det ursprungliga vatten, de stora djupens källor. Så jorden var öde och tom och djupet, alltså grundvattnet eller det här vattnet som vi inte riktigt kan fånga in, täcktes av mörker och en gudsvind svepte fram över vattnet. De stora djupets källor. Andra Petrusbrevet beskriver det till och med så att vår värld uppstår ur vatten och genom vatten. Andra Petrus 3:5-6 för den som vill gå hem och dubbelkolla. Gud skapar alltså ur och genom vatten och sen börjar han ju skilja vatten från vatten och sedan skapar han torra land och gör så att det börjar grönska och knoppa. Och sedan, jo, om vi läser i den andra skapelseberättelsen i Mosebok, alltså första Mosebok kapitel 2, så står det så här: När Herren Gud gjorde jord och himmel, när ingen buske fanns på marken och ingen ört hade spirat, eftersom Herren Gud inte hade låtit något regn falla på jorden och ingen människa fanns som kunde odla den, men ett flöde vällde fram ur jorden och vattnade marken, då formade Herren Gud människan av jord från marken och blåste in liv genom hennes näsborrar. Så att hon blev en levande varelse. Människan formas av jord, det ser vi här. Men är ändå omfamnad av vattnet. Vattnets pulserande ger jorden liv. Och dess molekyl är beståndsdelen i allt liv på jorden. Vatten och jord, grunden för att något ska växa, blomstra och gro, ta sin fart och sin riktning. Det här tycker jag är en väldigt fin och sann bild av människan och hennes förhållande till Gud. Vatten och jord i relation som medskapare. Så tillbaka till Maria nu då. Vi släpper gummibandet lite granna. Hon är i berättelsen inte bara någon passiv bisittare. Hon har en aktiv del i berättelsen om hela skapelsens räddning. Hon är en otroligt viktig länk. Och min upplevelse av texten är att hon liksom pushar ut Jesus i sin tjänst. För hon vet vem han är. Och det kan verka som att Jesus övertar någon slags översittarposition om man läser texten. Typ, kvinna, skärp till dig. Fattar du inte att min stund inte har kommit ännu? Och kanske var han lite irriterad. Han tyckte kanske att han hade lite gött där på festen och kände inte alls för att göra någonting. Men det här kvinnaordet är samma term som han ömt talade till Maria Magdalena efter sin uppståndelse. Kvinna, varför gråter du? Och till hans mor när han var på korset. Kvinna, där är din son. Och dessutom kommer nu något som jag tycker är otroligt intressant. Vi går tillbaka lite till texten och så ska vi läsa ett litet avsnitt igen. Vinet tog slut och Jesu mor sa till honom, de har inget vin. Jesus svarade, låt mig vara kvinna. Min stund har inte kommit än. Det här är vad vi läser i Bibel 2000. Men om vi läser andra översättningar, bland annat folkbibeln, och tittar i grekiska översättningar så finner vi följande. Låt mig vara kvinna. Vad har vi med det att göra? Vi. Vatten och jord. Berättelsen om vattnet som blir till vin kan genom Maria ses som en berättelse om människans intima relation och delaktighet med livets ursprung, livets källa. Vatten kan få vara bilden av Gud och jord bilden av människan, Jesus och Maria tillsammans. De bildar förutsättningar för att livet och historien ska fortsätta. Våra liv har mening. Och ditt liv har mening. Gummibandet har släppts och det landar hos dig. Men även om vi är delaktiga så är det bara Gud som sista och enda instans äger möjligheten till att tämja eller kontrollera vattnet. Även om människan till viss mån har den möjligheten också. Han gör det i första skapelseberättelsen. Han gör det i berättelsen om Noa. Och i dagens text, när Gud nu har visat sig genom Jesus Kristus, så fortsätter han att tämja vattnet. Och han gör det här genom att göra vattnet till vin. Och vi hittar det också i berättelsen om när han stillar stormen. Men Jesus inte bara tämjer, utan Jesus gör någonting mycket mer. Han förvandlar vatten till vin. Storm till stiltje, hopplöshet till hopp och mörker till ljus, död till liv, förvandlar människohjärtan. Snälla du, knacka på hemma hos Anders. Han behöver någon just nu. Kan inte du utbilda dig till sjuksköterska? Du kommer att behövas bland de allra sköraste. Anna är ensamstående med 4 barn. Hon behöver avlastas ibland. Kan du inte erbjuda dig att hjälpa till? Kan du titta över din ekonomi? Jag vet att människor finns som behöver ta del av det du har på ditt konto. Jesus kallar oss till sig och sänder oss utåt. Bjuder in oss att medverka. Varför? För det första är vi ju skapade genom honom och till honom. Vattnet som omfamnar oss. Bilden av det spirande livet i vattnet. I mammans mage. Utan honom finns ingenting till av allt som finns till. Vatten är länken mellan det levande och döda. Det andra varföret finner vi i för att vi skapade till gemenskap, delaktighet och medansvar. Det ligger i vår natur. Det är en allmänmänsklig princip för att den sitter sammanflätad med Guds väsen och natur som är gemenskap. Men den här allmänmänskliga regeln är också ikrokad, sammanflätad i något annat. En förväntan, eller snarare kanske en längtan från Jesus själv på ett gensvar och ett agerande från oss. Jesus uppmanar oss och han kallar oss till sig att dricka ur hans källa, livets källa, gång på gång, inte ur grumliga vatten. Jesus svarade, den som dricker av det här vattnet blir törstig igen. Men den som dricker av det vatten jag ger honom blir aldrig mera törstig. Det vatten jag ger blir en källa i honom med ett flöde som ger evigt liv. Kvinnan sa till honom, Herre, ge mig det vattnet så att jag aldrig blir törstig och behöver gå hit efter vatten. Känner du att resurserna just nu är slut? Känns delaktighet och medverkan långt bort? Känns Gud långt borta? Källan oåtkomlig, kanske osynlig? Är relationen med Jesus klanglös och smaklös? Då vill jag påminna dig om att det är i de tomma kärlen Jesus gör sitt första under. Det är ingen mjuk start, det där vinundret. Utan det kanske är det mest tydligaste exemplet på vad Jesus står för. Ett förvandlat liv. Amen.